Jag vet ju aldrig hur dagen ser ut om man säger när jag vaknar.
Jag förstår henne och kan ta henne. Varför kan inte alla andra göra det?
Jag kan vakna och vara glad, men sen så händer någonting under dagen som gör att jag mår dåligt.
Hör berättelsen om Helene Johansson som för 16 år sedan fick diagnosen borderline.
När man gick ut eller så tyckte man att folk pratade om en, och särskilt när man har en dotter där som har fått åka till psyket, och man känner sig väldigt, väldigt skyldig.
De sa att de var rädda för mig. En P4-dokumentär om Niklas Alvetsson.
Det var det.
Ska du också smörja eller?
Nej, jag tar det sen.
Om jag skulle beskriva Helene, hon ser ut i spegeln, så skulle jag säga att hon har kort mörkt hår, blå ögon, små läppar, alltid leende på läpparna faktiskt. Söt liten nos, jättefina blå ögon och små söta öron.
Varför blev du kär i Helene?
För hennes ärlighet helt enkelt. Hon var så varm och ärlig var hon när vi träffades första gången.
Sitt! Vad säger man? Vad säger man? Ja, vad säger man? Bra!
Du har lite myxmat, Lubas.
Ja.
Croissant.
Ja, så gott.
Jag tar fram en glas och muggar lite sånt fullt.
Ja,
samma där.
Tack
för att du ska hamburgare. Vad är det nu? 8,5 år sedan.
Ja.
Så att jag jobbade som arbetsledare där. Och du kan ju berätta om Sara.
Ja, det var en person som jag kände som jobbade ihop med henne. Och så jag frågade Sara ifall hon visste ifall Anna hade någon. Så träffade någon. Och det trodde hon inte. Och då började jag ju hänga där nere. För de jobbar ofta kvällarna. Och på den vägen är det.
Ni har varit tillsammans i många år. Vad betyder hon för dig?
Grymt mycket. Hade jag inte träffat Anne så vet jag inte vad jag hade varit idag.
På en hylla vid matbordet brinner en lång rad med värmeljus. Helene sätter fram temuggar och säger att köket inte är helt färdigt än. Så småningom ska skåpen bytas ut mot nya. Men trivs, det gör hon, i det grå huset med de gröna knutarna i samhället utanför Älmhult. Här finns tryggheten. Sambon Anne och hunden Lövas. Och utan dem vet hon inte hur hon hade klarat av det där telefonsamtalet som kom från hennes idrottsklubb för 1,5 år sedan.
Det var väl en kväll. Vi gjorde nog inget speciellt. Kolla lite på tv tror jag.
Vi skulle iväg på kvällen, skulle vi. Det var samma kväll som mötet, du vet.
Ja, var det, eller var det dagen innan?
Nej, det var samma kväll.
Var det samma kväll? Ja, okej.
Okay. Mm.
Det är möjligt. De ringde och sa att jag inte var välkommen längre. Och spela.
Men varför var du inte välkommen?
Enligt den här personen som ringde så fanns det de som var rädda för mig. Och det malde ju fram och tillbaka de här orden emellan oss ett tag, och till sist blev jag ju så knäckt så jag bara la ifrån mig luren.
Ja, så då tog jag luren och jag fick ju att de hade... Jag tyckte det var dåligt att de inte hade pratat med Helene, för att det var bara grundat på den ena sidans åsikt så att säga. Och jag menar, utan att få en chans att försvara sig så... Ja, det var inte schysst gjort helt enkelt.
Men vad var det som gjorde, tror du, att de var rädda för dig?
Eftersom det är en psykisk sjukdom så räcker det att säga psyket. Det behövs inte mer i dagens läge, tyvärr.
Ja, du Lovas, vad ska vi göra idag?
Man ska åka jobba.
Ja.
Så, mysofisen.
Ja, då
ses vi i eftermiddag.
Mm.
Ja. Får du ha en bra dag.
Pudlunk.
Hej då.
Hej då.
Glöm inte att köpa mjölken sen.
Mjölk?
Ja.
Ja, men jag fixar den. Du får höra av dig om det är något annat du ska ha.
Ja, fixar det. Hej då.
Hur dags kommer Anna hem?
Hon brukar vara hemma vid 4-tiden senast.
Men nu är det ju tidigt. Vad gör du hela dagarna när du är ensam hemma med hunden?
Ja, först brukar jag faktiskt gå och lägga mig och vila en stund. Det vet inte Anna om, men det, jo, hon vet om det. Men jag brukar faktiskt ligga på soffan lite och slua och chilla lite med hunden och sådär.
Helen hade efter ett tag berättat för sin nya klubb att hon är psykiskt sjuk. Att hon har borderline, en personlighetsstörning. Hon, som alltid idrottat hur sjuk hon än varit, fick inte längre vara med. Och genast slog ångesten omkull henne. Men med större kraft än på mycket länge.
Alla de här gamla tankarna kom fram igen. Det här med att jag var inte värd någonting. Och med det så är jag då inte värd mat heller, så att när jag skulle äta, även om frukostmiddag eller vad det nu än var, så satt jag ju med gråten i halsen. Just för att jag fick sån ångest för att jag åt. Mycket tankar på om familjen hade haft det bättre utan mig. För jag menar, det är en liten kommun och kan de säga en sån sak till mig så vet man ju inte då vad kanske mina syskon och syskonbarn får höra framöver liksom, och det vill man ju inte att de ska behöva utstå. Så att jag var ju riktigt knäckt. Det malde ju fram och tillbaka i huvudet på mig varför, och ja, den största tanken var ju det här att jag var inte värd någonting. Och får jag den tanken så drar det ju med så mycket annat också, för om jag inte är värd någonting liksom, och varför stannar Anne kvar? Varför är min familj kvar? Varför tycker de om mig? Det ena sätter igång det andra och sen är det liksom som ett ekorrhjul. Ja, Helen. Hejsan. Jag skulle beställa tid till massa prover. Mm. Torsdag 7:45. Jo, det går bra. Låter jättebra. Tack. Tack, hej.
Helen har under en längre tid känt sig mer låg än vanligt. Nu ska hon till vårdcentralen, ta lite prover och framförallt träffa en terapeut och prata om det som hände med idrottsklubben. Och samtidigt har en tanke väckts. Tänk om hon skulle kontakta klubben och ställa den fråga som malt i henne under 1,5 år.
Varför de tror jag är farlig? Det är nog den största frågan.
Han följer oss.
Ja, han är väldigt sällskaplig. Den där hunden.
Du, det är väldigt, alltså jag säger väldigt mycket Magnus Carlsen på väggarna.
Ja, den favorit. När han spelade Barbados så åkte jag och bland annat min ena bror runt rätt så ofta. Vi var nog och kollade på 12 spelningar på 1 år, tror jag. Han kände igen oss till sist. Så att det var därför som jag hade turen att träffa när han var med i Alcazar med, för att där skulle vakterna stoppa precis. Men Magnus han vinkade in oss och sa att det var okej.
När du träffade honom, vad har du sagt till honom?
Nej, det i början sa man väl inte så mycket. Det var rätt kul att bara träffa han. Men sen så hade vi varit att bra spelning, vi ses nästa gång och kolla lite vad de ska spela och sånt.
Du, ovanför den här bilden från Gavaren så, det är mycket yngre där. Det är fortet ovanför. Längre hår också.
Ja, jag tror faktiskt att det är efter Gavan, för att det var när han hade gjort den här hårgrejen.
Ja, vad tyckte du om den då?
Det är upp till honom. Men vi kan väl se, sätta på en låt här. Se mig har betytt väldigt mycket. Den här texten, bara se mig för den jag är. Det säger rätt mycket tycker jag. Spelade den rätt så ofta och högt. Framförallt när jag mådde som sämst. Bara för den jag är. Du kan ge mig mer än jag någonsin funnit här. Jag försöker sakta nå dig. Om jag vågar så finns jag för dig. Och en annan kunde få mig. Ingen låga brann som för dig. Det finns alltid någon som väntar på någon att se. Aldrig någon annan. Och älskar du mig så väntar jag här på dig. Se bara för den jag är. Du kan ge mig mer än jag någonsin funnit här.
P4 Dokumentär.
Det är ju så att vi har afrikansk duk i vardagsrummet och hittar lite olika grejer. Spjut bland annat, och sen är det någon dödskalle som Anne blev förtjust i somras på en marknad. Så att vi köpte hem den. Vi har fastnat för det afrikanska temat. För mig är det ju, det känns så varmt på något sätt och ombonat.
Åh, jäklar, nu trillar en dödskalle här. Men du, nu får du inte bli sur, men jag har sett där borta bokhyllan så är det ju ett skåp där med massa flaskor, sprit.
Ja.
Men du som har druckit och varit på en anonym alkoholist och allt sånt där, hur funkar det att ha massa spritstånd idag?
Jag tycker inte att det är några problem idag. Har gärna ståendes, tycker det är snyggt. Vill kunna bjuda goda vänner på någonting, lite likörer. Ja, vad man nu känner för.
Men det är inte så att du känner något sug när du går förbi det här skåpet? Eller?
Nej, absolut inte. Utan det är, jag kan ju öppna här och ta en likör eller någonting bara för att det är gott.
Det är ganska gott ut det här gröna.
Ja, det är grymt gott. Lite mjölk till det så. Eller juice. Funkar.
Vad är det som står på kylskåpsdörren där? Du har en grej hängande under en magnet.
Det är en insändare som jag skrev strax efter samtalet jag fick från idrottsklubben. Som jag skickade till en lokal tidning. Jag har skrivit så här. Acceptera mig som jag är. Att ha en sjukdom innebär inte att man är mindre värd som människa. Jag kanske beter mig lite annorlunda än vad du gör. Jag kanske har svårare för vissa saker än vad du har. Jag kanske gör saker lite annorlunda än dig. Jag kanske säger saker lite annorlunda än dig. Trots att jag är lite annorlunda än dig så är jag faktiskt människa precis som du. Det jag vill ha sagt är att ni inte ska vara för snabba på att döma en människa.
Varför tror du att det är så att en del människor har så svårt att närma sig någon som är psykiskt sjuk eller acceptera honom eller henne?
Jag tror det beror mycket på att man... Så det är väl det här rädslan att de inte vet hur de ska bete sig och de här bitarna. Och vad jag tycker också är ju att det är mycket skriverier och sånt i tidningar och media överlag. Som kanske då nedvärderar och alla drar... Alla med psykiska sjukdomar över en kant. Skriver de då att den här, vem det nu än är som har gjort någonting, är psykiskt sjuk och det ena med det andra, så känner jag liksom att men jag är också psykiskt sjuk, men jag skulle aldrig få för mig att göra en sån sak. Ska vi gå ut, Lovas?
Ja, kom, ska vi gå ut.
Ska vi gå ut och bussa med bollen?
Du busar med bollen. Vad säger man?
Oh. För 16 år sedan fick Helene, som idag är 37, diagnosen borderline. En personlighetsstörning som för hennes del innebär att hon lätt får svår ångest. En ångest som kan utlösas av nästan vad som helst. Hon har varit på behandlingshem i olika omgångar och blivit mycket bättre på att hantera ångesten. Men ändå hindrar den henne från att jobba.
Jag vet ju aldrig hur dagen ser ut om man säger när jag vaknar. Jag kan vakna och vara glad, men sen så händer någonting under dagen som gör att jag mår dåligt. Ringer någon tråkig telefonförsäljare kanske? För säger jag att jag inte vill ha någonting och de fortsätter att mala och mala och mala, då... Där blir ju säkert jättemånga arga och irriterade, men för mig är det ju extremt jobbigt då. För då kan hela min dag vara förstörd. Vill jag inte så vill jag inte, och då tycker jag, visst är det deras jobb, men acceptera också att jag inte vill. Och sen när de börjar bli tjuriga och tvära på mig, då gör jag ju inte det saken bättre. Det kan vara sådana små saker, det är jättejobbigt. Eller som igår, vi hade lite problem med datan. Jag blev jätteirriterad resten av dagen på det. Egentligen är det en skitsak, men för mig blir det mycket värre. Det är då jag måste hitta någonting som är positivt. Det är gå en runda med Lövas, ut i trädgården, gräva kanske lite, för ut lite aggression. Slänga mig framför soffan, slänga en film kanske och skingra tankarna. Ja, det gäller att hitta de här små bitarna.
Ska vi gå in? Ska vi gå in? Jag kom då. Vi går in. Varsågod. Lövas.
Där är ett antal streck, vad ska man säga? Jag har haft slagsmål med en rejäl stor katt. Kan man väl beskriva det rätt bra, va? Fast de är väl lite större och lite bredare kanske.
Man drar med pekfingret här över alla dina ära, så känns det att det är lite upphöjande små skrovlor nästan.
Mm.
3, 4, 5, 6. Jag kan inte räkna hur många ära det är. Vet du hur många ära du har?
Nej, jag har ingen aning. Men att det är grymt många på båda armarna, så att jag har tappat räkningen. Det var ett tag sedan jag gjorde det.
Vad var det som du skadade med?
Oftast var det rakblad. Ibland slog jag sönder något glas eller någon flaska och sådär, men oftast rakblad.
Var någonstans kunde du vara när du slog sönder glas?
Oftast hemma, men det har hänt att jag varit ute och dansat och kanske då druckit upp ölen, och sen så stod man i en hörna och tog glaset i handen och smällde det mot väggen bakom ryggen på en själv då, så ingen såg det.
Och så skadar du dig på dansgolvet?
Ja.
Det bara kom en ångestattack då?
Ja. Det bara helt plötsligt så där dök upp.
Men när du skadade dig så folk måste ju ha sett dig i din omgivning. Vad fick du för kommentarer då?
Standardkommentaren var väl att jag var löjlig. Att det hjälper inte. Onödigt. Jag kan väl hålla med idag på de bitarna, men när man sitter i den sitsen så är ingenting löjligt, ingenting onödigt, utan det var till att flytta smärtan ifrån bröstet till någon annanstans.
Vem plåstade om dig?
Oftast jag själv. Sen hade jag lite hjälp på dagverksamheten i kommunen där jag bodde, så att de vande sig rätt så snabbt att de behövde plåstra om mig ibland på morgonen när jag kom. Det har hänt att jag har fått gå till akuten också. Jag har druckit 4-5 öl, men inte hjälper det mot trycket över bröstet. Jag knyter näven och slår i väggen så hårt jag kan. Kryper ihop till en boll, kämpandes för att få luft. Men det blir bara värre och värre. Sätter mig upp igen, tar några klunkar öl. Nu är jag riktigt arg och ledsen. och det är då jag bestämmer mig. Reser mig upp, går ut i badrummet, hämtar ett rakblad och går ut i vardagsrummet och sätter mig igen. Först trycker jag spetsen rakt ner. Det är så dumt. Jag vill inte skära mig. Jag vill verkligen inte detta. Jag vet inte hur djupt jag skär och jag vill ju inte ta livet av mig. Tänk om jag skär för djupt. Jag vill inte. Dra bara. Det blir bara en liten rispa. Plötsligt känner jag något varmt som rinner på min arm. Jag tittar ner. Det blev mer än en rispa. Jag hämtar en handduk och virar den runt såret och sitter sedan kvar en stund. Nu har trycket äntligen släppt. Jag känner hur tröttheten kommer och utmattningen efter ångestattacken.
Vilka rykten gick om henne i idrottsklubben? Var det när hon berättade att hon förr i tiden skar sig som de andra blev rädda för henne? Än har Helene inte bestämt sig för om hon verkligen ska kontakta klubben och ställa sina frågor. Än en gång måste hon prata med Anne som precis kommit hem från jobbet.
Det är inget lätt beslut. Ska jag eller ska jag inte? Det är ju jobbigt för Anna också i den här situationen.
Ja, men du vet hur du mådde när han ringde.
Ja.
Sen är det ju frågan om du... Alltså du kommer ju hamna där igen. Du kommer ju gå tillbaka till de känslorna. Så frågan är om det är värt att lägga den tiden och energin på det. Är de det liksom?
Det är det ju inte egentligen. Sen samtidigt så är jag ju sån som vill reda ut allting.
Mm. Jag menar, du är ändå 1,5 år. Alltså, ska du ta 1,5 år till? Bara för... Jag menar, du har kommit så pass långt nu med det. Alltså, så att du egentligen... Det är ju bara skrattretande egentligen.
Jag menar, de kan ju inte säga ena gången att man är kuggar i laget. Att man är så viktig. Och sen nästa gång så får man inte ens komma dit.
Det måste vara någonting liksom.
Då är det lustigt att man inte vill lösa det. Egentligen. Ordentligt.
Mm. Jag skulle få fortsätta, men inte Helene.
Ja, det har ju varit så att vi har till och med rökt ihop här hemma på grund av det.
Mm.
För att du vill ju inte sluta heller, alltså egentligen. Men sen, som sagt, så är det ju inte roligt gentemot mig.
Nej, precis. Jag slutar ju för att... Alltså jag vill inte göra det många år kvar och ge, kände jag ju. Men
ja.
Jag menar, jag gör ju inte det på bekostnad av dig.
Nej.
Gör man ju inte.
Och det är ju likadant egentligen, alltså hela familjen har ju reagerat starkt på detta.
Ja, de blev också inblandade.
Ja, alltså mamma var ju till och med på väg att ringa förbundet för att höra om de ens fick göra så här. Ja, sen har man ju funderat på andra ställen och börjat om någon annanstans. Men sen någonstans i bakhuvudet så är ju frågan, jaha, vad gör jag om det upprepas? Nu hoppas jag ju inte att jag hade gjort det, men... Tankarna har ju funnits där, så därför har man ju liksom inte vågat ta det steget heller.
Alltså ibland har det ju känts som man står i mitten. Alltså, det är ju, man vill ju ha en lagkänsla, men ändå vill man inte att Helene ska bli lidande av det. Alltså, jag förstår henne och kan ta henne. Varför kan inte alla andra göra det? Jag menar, jag är hel och jag har aldrig blivit slagen eller... råkat ut för hennes aggressivitet på ett sätt som skulle göra mig rädd. Alltså, Helene är inte sin sjukdom. Det är bara en del av henne. Har hon en dålig dag så har hon kanske 15 bra dagar. Och de dagarna ser inte folk. Alltså men de ser jag varje dag. De folk jag har valt att se det negativa med Helene bara. Medan jag upplever det positiva varje dag.
Kom du någon där? Vad bra. Hej.
Hej.
Jag skulle in och ta lite prover. Jag skulle ringa på någon klocka här. Är det...
Ja, ring du på den.
Den?
Ja.
Så kommer någon att hämta mig här säkert. Så bra.
Hej.
Hej.
Vilken tid har vi?
7:45. Ja.
Är det Helene?
Det är Helene, ja.
Hej. Säker på. Hej.
Ja.
Hej.
Jag är ju lite frösen.
Är det? Ja, det är kallt.
Det var rätt mycket han skulle ta, va?
Mm.
Och fastande skulle jag vara och allt.
Ja.
Vilka order om?
Och ingen frukost.
Nej, glas juice tror jag. Hoppas det är okej.
Ja, det är det.
Ja.
Helene, du kan sträcka ut din arm lite så.
Så går vi då och titta.
Sticker det till?
Ja.
Okej.
Ja.
Gick jättebra.
Johan ville ju ha dem till... Jag skulle träffa han nästa tisdag.
Okej, okay, återbesök.
Nej, det var, har jag haft lite jobbigt nu med lite tankar och såna här grejer. Så att jag skulle prata och söka reda. Och så skulle vi bara se så att det inte var något annat.
Ja, precis. Något som du fattas. Det är väl bra. Så då har du provsvaren till dess.
Ja.
Mm. Så, jättebra.
Tackar.
P4 dokumentär.
Hur du?
Ja, BT och Edith.
Köpa tuggring till dig, jag kan ju tro du är en hund.
Ja, ja. Men hon brukar springa med lilla hundbenet.
Är det det? Nej. Hur du? Katten.
Jag vet inte varför hon
gör
så. Har
du ingen mat eller?
Ja, det har hon ju där nere.
Hej du.
Vi är hemma hos Helens mamma Britt. Hon har skaffat en kattunge. Den är ovanligt liten och ovanligt livlig, men till sist lugnar den sig och lägger sig i Helens famn och börjar spinna. Britt vill inte ge Helen något råd. Hon måste själv bestämma om klubben ska kontakta, säger hon. Istället berättar hon om hur det var när Helen blev sjuk.
När man gick ut eller man var på jobbet eller så, så tyckte man att folk pratade om en och sådär. Och man tänkte, ja, de ser säkert att det... Hon har en dotter där som har fått åka till psyket och man känner sig väldigt, väldigt skyldig att det var mitt fel. Just det här att hon började må väldigt dåligt. Hon bodde ju i Ljungby. Hennes pappa då och jag, vi åkte ju upp där för att vi hade inte hört av henne på jättelänge. Hon svarade inte i telefon och så jag tog ledigt från jobbet och så åkte vi upp där, va. Och det är ju så, alltså när vi kom upp där, det var en sån röra. Det var en sån röra, hon hade inte en matbit i kylskåpet, men ändå blev hon jätteglad för att vi kom, hon var jätteglad. Och det är ju det som man hade så svårt att förstå där då, va. Att hon var så glad fast hon mådde så dåligt just då, va. Det var ju det att hon mådde så dåligt att det var sån röra. Och jag hade med mig smörgåsar och sånt där och vi åt och såna här grejer, men ändå så har jag försökt att hålla för att jag tänkte att jag ska inte säga att jag ska städa själv, utan jag sa att tycker du inte att du vill ha lite ordning? Jo, så. Ja, men då hjälps vi åt. Så vi hjälpte så åt med hela lägenheten. Hon var jätteglad hela tiden och så här. Va? Och sen var det ju så att hon hade ju ingen mat, inga pengar då. Du drack väldigt mycket då.
Mm.
Köpte skivor, allt sånt här som man inte ska använda pengar till, använde hon det till, va? Så ge henne pengar och säga att det här kan du köpa mat för. Det var ingen idé. Utan vi åkte ner till affären. Och det här, säg vad du behöver. Och hon plockade ihop vad hon behövde i matväg. Och så betalade jag. Och sen sa jag, det här har du kvittot. Jag vill ha pengarna när du får pengar nästa gång. Och det fick jag. Hon har varit jätteordentlig med det. Och så gjorde vi nog ett par gånger. Tror jag.
Ja, det var det. Några gånger i alla fall. Jag kommer inte ihåg allt, men...
Men blev det lätt konflikter mellan er?
Det har varit väldigt mycket konflikter. Det var ju konflikter som gjorde att man inte hade kontakt på flera månader ibland.
Ja. Jo, men det blev alltså, vi slängde på luren i örat på varandra. I början blev jag jätteledsen, jag grät när jag hade lagt på telefonluren. Men sen så vet jag att Helen har mått mycket, mycket sämre än vad jag gjorde när jag hade pratat.
Vad kunde konflikterna handla om?
Ja, jag fick inte låna pengar. Tyckte inte ni hälsa på tillräckligt ofta, tror jag.
Jag var ingen bra mamma.
Nej. Ska jag vara riktigt ärlig, så tror jag du har bättre koll på det än mig. För jag har nog... Jag vet att konflikten har varit där, men jag har inte kommit ihåg alla gånger vad jag har bråkat om.
Du vet, det kan vara såna små saker, alltså som... Till exempel, jag har köpt en glass till någon av de andra barnen, men inte till henne. Men hon var ju inte där då. Bara en sån grej. Alltså, det kan vara såna små saker, alltså.
Hur är er relation idag?
Den är ju mycket, mycket bättre. Vi har fortfarande våra diskussioner, men på ett helt annat plan.
Ja, det stämmer precis liksom.
Vad var det som gjorde att du ändrade dig och blev öppen om Helens sjukdom?
Det var nog mycket det här att jag gick och pratade med en kurator. Som sa det att liksom, det är inte ditt fel, Britt. Och sen fick jag ju det här också att liksom, nu är det så här med Helen, hon är mitt barn. Och hon är fortfarande mitt barn fast hon har borderline alltså. Och nu skiter jag i vad folk säger. Så enkelt är det.
Är det till höger här, va? Eller nej, vänster?
Vänster är det.
Snabbt. Jag stannar här.
Ja.
Här är det.
Ja, det är det.
Vad säger du? Ska vi gå in i idrottshallen?
Nej, jag avstår. Ja, ja.
Hur har du tänkt?
För- och nackdelar på att försöka ta reda på varför det blev som det blev. Så att jag tror det är bättre att avstå för min egen skull.
Har du funderat mycket på det?
Det har varit mycket tankar fram och tillbaka.
Men det här att de sa att de var rädda för dig i klubben. Alltså Anna har ju berättat att du kan ha ett jäkla humör ibland och bli riktigt arg.
Ja.
Men var det så att du fick riktiga sina vredesutbrott ibland?
Jag kunde bli arg ibland, ja. Men jag blev förbannad som spelare, inte som min sjukdom, om man säger så. Och det tycker jag att man har rätt att bli lite förbannad ibland. Man måste kunna ryta till och så här. Det var ju inte sjukdomen som pratade, utan det var ju idrottshelén, om man säger så.
Då sticker vi härifrån, va?
Ja. Det blir bäst så.
Hej, Lubas. Hej. Hej, killen. Hej, kom. Kom, ska vi gå in? Jag vill gå in. Annie kommer till hem. Har ni kommit hem? Var är Anne?
Helen berättar för Anna att hon bestämt sig. Hon struntar i att kontakta klubben. Striden mot de malande tankarna, den ska utkämpas hos terapeuten på vårdcentralen. De pratar igenom beslutet. Sen vill de koppla av, rensa tankarna. De sätter sig i soffan och kör igång sitt favorit-tv-spel.
Nämen!
Len,
ja.
Man ska vara på banan.
Tyst. Ja. Som det ser ut nu så kommer jag sist, det tycker jag inte om.
Nice, då vinner jag.
Ja, det är inte säkert om någon annan hinner.
Nej.
Före.
Haha,
kastade blixt på dig.
Gjorde du det?
Ja.
Du är sån... Får man kalla
folk? Nej! Len, nej.
Nej,
ja, du vann. Du bara skrattar.
Vem vann nu då?
Jag frågar henne vem som vann.
Anne. Ja. Kom tillbaka om 30 år så lär vi sitta kvar.
Kanske lite nyare grejer. Men,
ja.
Nu ska ni gifta er snart.
Ja.
Ja, någon gång.
Så gnabbet har vi ju redan. Så det är liksom bara vigslen som fattar.
Hur många bröllop ska ni ha?
Ett litet bröllop.
Ja. De närmsta. Enkelt. Får det bli.
När blir det då?
kan vi inte tala om.
Nej.
Det är väl inte bestämt än.
Nej, det är inte bestämt. Vi har det i tankarna.
Du har hört De sa att de var rädda för mig. En P4-dokumentär om Helene Johansson som blev utkastad från sin idrottsklubb när hon berättade om sin psykiska sjukdom borderline. Vill du dela med dig av dina tankar om programmet, gå in på sverigesradio.se och klicka dig fram till P4-dokumentär. Musiken den hade Kerstin Behrens valt. Jag som gjort programmet heter Niklas Albertsson.